Du lyssnar till Executive Assistant-podden, en podd om hur rollen som assistent och Executive Assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. Detta är ett riktigt drömavsnitt. Vi ska prata pengar, bilar och artificiell intelligens. Vi ska möta Maria Wanke, Executive Assistant på Volkswagen Finans. Välkommen Maria!
Tack så jättemycket!
Volkswagen Finans, alltså, ni tillverkar inte bilarna, men ni hjälper människor att finansiera sina bilköp, sin leasing och ibland kunders hela bilflottor.
Stämmer alldeles utmärkt.
Har jag fått det? Är jag påläst?
Du är verkligen, ja, jag är imponerad. Du är ju verkligen påläst. Vi finansierar, vi säger att vi är nyckeln till mobilitet.
Ja.
Så vi ska få vem som helst att kunna egentligen ha råd att köra en bil.
Mm.
Och det gäller både privatpersoner och företag. Och framförallt då, det hör man nästan på namnet, Volkswagen, och då dess koncerns alla märken som är ganska många.
Mm.
Men även vi finansierar multibrands och Volvo, alltså andra bilmärken också.
Okej, okay. Vilka är Volkswagen, om vi nu ska nu direkt spontana väl lite?
Ja. Ja, men Volkswagen äger ju ett axplock, det är ju Skoda, sen är ju Seat, ja då Volkswagen såklart, och sen så har vi ju Audi, Porsche, Bugatti. Sen har vi lite lastbilar, MAN och dem, så att det finns ett brett med märken. Nu har jag säkert glömt någon, så någon kollega som kommer säga åt mig sen, du, varför sa du inte det?
Ja. Nej, men nu har vi hjälpt. Det där är någonting som man kan få på någon frågesport någon gång.
Exakt.
Så då har vi hjälpt liksom, i allmänhetens intresse.
Exakt.
Eller
precis.
Folkbildning.
Ja.
Och din chef är alltså CFO.
Mm.
Den högsta finansiella chefen på ett finansbolag.
Ja. Stämmer alldeles utmärkt.
Ja. Men du ser, jag sköter mig hela vägen.
Ja, men jag är imponerad.
Och din chef kommer från Tyskland.
Ja.
Och jag tycker det är spännande med er struktur där, om vi kastar oss rakt in i det, att cheferna kommer att gå på 3-årskontrakt, har du berättat. Och din chef flyttade hit från Tyskland då.
Mm.
Hur tror du att det är, men du har ju tidigare erfarenheter som vi kommer komma in på, men det här, vad skiljer sig med att arbeta med någon som gör hela den livsresan samtidigt som han eller hon tar jobbet? Jämfört med någon som inte gör det.
Precis. Det är ju lite att man även måste byta kultur. Alltså dels med hur funkar det vardagen och hur vi svenskar funkar rent arbetsmässigt. Vi jobbar ju på ett annat sätt. Vi är mera familjära, lugnare. Kanske inte lika fyrkantiga som tyskar kan vara i sitt affärssätt. Så att man får ju hjälpa personer fråga dels in i sin yrkesroll, men även in i samhället. Hur funkar våra svenska regler och hur man beter sig på ett svenskt sätt. Och jag kan säga att Holger då, som är min CFO, han har ju blivit verkligen svensk. Han har varit här nu 6 år, så att han har fått ett svenskt kontrakt och kommer vara kvar. Vilket är jätteroligt.
Ja. Och det här tyska sättet, om vi direkt går ut på tunn is. Det har inte någonting med din erfarenhet att göra, men i stort generellt sett. Den här fyrkantigheten, kan det vara liksom kritik på ett sätt vi inte är vana vid? Vad skulle det kunna vara?
Jag tror att vi svenskar är väldigt mycket att man jobbar i lag. Man frågar varandra, vad tycker du? Hur ska vi lösa det här problemet? Det tyska sättet är mera, har man en roll, då fullföljer man den rollen med dess... vad man nu får bestämma och inte bestämma. Man kanske inte är lika mycket teamplayer som vi svenskar är. Även om tyskar är teamplayers, jag ska inte slänga någon under bussen. Men de är fyrkantigare och kan gå på hårdare när de vet att de har rätt än vad en svensk skulle göra. Även om jag vet att jag har rätt i en fråga, så kanske man ändå fortsätter ett samtal och så försöker liksom diskutera vidare. Men sen tysk är verkligen så här, nej, men nu, så här är det.
Auktoritärt,
ja,
hierarkiskt också kanske.
Eller? Mycket hierarkiskt, mycket. Och det vet jag, ett sidospår, min Holger då sa vid ett tillfälle att jag har mer befogenheter som assistent i Sverige än vad de någonsin skulle ha i Tyskland. Att vi är mer delaktiga och gör mer saker med våra chefer då än vad de gör i Tyskland.
Spännande. Och det här med 3-årskontrakten, berätta lite om det.
De har ju för att kunna komma vidare i karriären nere i Tyskland, om man vill klättra uppåt så behöver man jobba utomlands som expat, och det är 3-årskontrakt som de har. Och då flyttar de hela familjen, det kan vara allt ifrån Japan, Korea, USA, Sverige, Norge, Finland. Och sen så flyttar man tillbaka och sen så får man ett nytt kontrakt eller så får man en ny tjänst på huvudkontoret. Så funkar det.
Så hur bra samarbetar man en byggrupp? Så 3 år? Så
efter 3 år, precis. Att jag har betat av några vd-ar.
Ja.
Så att, men Holger då, han kommer vara kvar. Så att han är svensk kontrakt och bor här med sin familj och lever i svenska samhället som i andra.
Det var rakt in i nutiden. Om vi färdas tillbaka lite på tidslinjen. Du har ju hunnit med, jag tycker det är så spännande, du har hunnit med att se det här assistentperspektivet, om vi kallar det, från en rad olika spännande organisationer genom din karriär. Från liksom den svensk VVS-industri till kommunalt arbete inom Trosa kommun, till fastighetsbranschen, till Alfa Laval och nu alltså Volkswagen Finans. Vad är assistentperspektivet på de olika? För jag tänker att det är ju ganska utvecklande. Om man sitter på läktaren så känns det ju väldigt utvecklande att göra en sån resa.
Det har det verkligen varit. Och framförallt med den digitalisering som har varit. Jag försökte tänka när jag satt på tåget hit hur länge jag har jobbat som assistent. Och det är lite mer än 30 år skulle jag säga som jag har hållit på. Och utvecklingen har ju verkligen gått enormt framåt. Från det att sitta som nämndsekreterare och så skicka ut kallelser och agender i pappersformat och står vid den stora kopiatorn och kopiera till att vi gjorde en digitalisering, alla fick en iPad och vi skickade digitalt. Alltså det är milsteg som har hänt. Så att det är en lång resa, men det märks ju, jag gillar ju assistentyrket, jag har ju som inte kommit ifrån det, fast det är bara olika konstellationer.
Hur ramlade du in på det från första början?
Det var nog bara ren, jag vet inte. Jag hamnade på VVS-företagen som assistent och tog fram den här priskatalogen de hade, så att jag redigerade bilder och stoppade in. Min pappa har ju haft rörfirma i Stockholm, så det var ju så här, ja, men det var ju kul. Det här är ju en bekant bransch.
Ja.
Och sen rullade vidare därifrån till andra chefer som behövde assistenter, och sen blev det säkert vatten och ja, den listan är lång nu var jag har varit någonstans. Men alltid en assistentroll.
Och det är ju som sagt, du nämnde digitaliseringen och sådär. Hur skulle du mer beskriva vad som har hänt med rollen och jobbet under de här åren? För du har ju verkligen sett utvecklingen, inte bara front row utan på walken själv.
Ja, precis, exakt. Nej, men jag tror att det som har blivit mycket också, att man har blivit ett mera erkänt yrke. Det är inte bara det här som assistent som sitter och filar naglarna och med nagellack och håller på att hämta kaffe bara, utan det är en person som är delaktig och med i företaget på ett annat sätt än förut. Man får mer plats, man får mera arbetsuppgifter som nästintill projektledare. Så det har ju blivit ett yrke som har liksom satt ner rötterna rejält i marken. Så det här kommer ju vara kvar. Jag vet, vi pratade innan lite grann där med AI och sånt. Nu ska jag inte springa händelserna i förväg.
Det är mitt jobb.
Det är exakt, det är ditt jobb. Nej, men det är, alltså, nu får man bara hoppa upp på hästen och åka med.
Nu när man tänker på det när man står här, så bara titlarna assistent och sekreterare till exempel. Ibland traditionella titlar, även om assistent såklart det vill vara. Bara den förflyttningen mellan de två begreppen tyder på en förflyttning. En mycket bredare roll som ser med praktiskt orienterade sekreterare, eller hur?
Ja, precis. Exakt.
Spännande. Vad är ditt råd till dem som funderar på att byta? Alltså just det här byta branscher och vad det kan ge för värde. Skulle du rekommendera det?
Jag rekommenderar det varmt. Det här är världens roligaste jobb.
Ja.
Man gör så otroligt mycket olika saker. Det är så brett spektra. Och när man kommer till jobbet, man vet hur dagen ska se ut och sen ändras den på 10 minuter och sen så händer det något nytt. Och så, det händer hela tiden saker, det finns aldrig en tråkig stund.
Nej, men jag brukar just skratta av det, att det så här, en av de sakerna jag älskar med det här är just det här, världens mest strukturerade personer gör världens bästa plan i vetskapen om att det kommer inte att bli så.
Exakt. Det är lite stressande när man har så här kontrollbehov, som jag tror en yrkesskada som många av oss har.
Ja.
Ett extremt kontrollbehov.
Mm.
Så att man vill ju verkligen veta allt, varenda detalj, så att man har koll.
Du, vi färdas tillbaka på tidslinjen till idag och ditt jobb nu. Med Holger då, din chef, men även i din erfarenhet i stort, vad är nycklarna till ett bra samarbete?
Jag tror att nyckeln till bra samarbete är dels att lära känna varandra. Det är jätteviktigt. Jag kan ju läsa honom ganska tydligt på vilken humör eller liksom vilken, är det läge eller inte och ta upp vissa saker. Och, men också det här med att lita på varandra. Mm. Att jag gör mitt jobb och han gör sitt jobb.
Mm.
Och sen prata och kommunicera med varandra. Det är någonting som man måste jobba på och öva nästan hela tiden.
Mm.
Att det går inte att liksom använda, man säger, tankeverksamhet och att du vet vad jag tänker hela tiden.
Mm.
Så kommunikation.
Mm. Vad betyder lojalitet för dig i den här konstellationen?
Det är ju A och O. Mm. För att som executive assistant, man ser och hör allt.
Mm.
I och med att man sitter ju i närmsta ledningen. Man sköter mejl och kalendrar. Man ser inkommande post. Man hör samtal. Så att det är ju verkligen lojalitet till 100%.
Mm.
Mm. Och även integritet, alltså var noga med att hålla en armlängds avstånd till allt och alla egentligen.
Mm.
Och se till att då den man assisterar kan stå bakom lite tryggt och veta att men det är lugnt, hon har koll på läget.
Mm. Mm.
Hon släpper inte fram någon som inte ska hit.
Nej, nej, nej. Nej.
Vi brukar säga, men det som jag också hört den här podden för, att gatekeeper.
Ja.
Alltså det är ju det, men det kan ju också vara på ett positivt sätt att om jag kan sålla lite i det inkommande som kommer så får ju han en arbetsro och kan göra sitt jobb mycket, mycket bättre.
Ja.
Så att det är
Nej, men det, alltså, när vi började spela in den här podden, då pratade, tror jag, alltså just om gatekeeper som en ganska negativ aspekt. Mm. Att man vill inte vara en gatekeeper. Mm. Och det tyckte jag lät rimligt. Mm. Det är klart man inte vill. Det låter ju som du sa negativt. Mm. Så det låter inget kul. Att man står och barrikerar.
Det är som en vakthund.
Ja, men precis. Men sen ju när man liksom ökar sin förståelse, så precis som du säger, om man tänker på den här chefen då som en resurs för bolaget, att man ska optimera den tiden och den investeringen. Det är jätteviktigt.
Mm.
Alltså det kan vara en gatekeeper i en kalender.
Ja, exakt.
Vilket det ju oftast är, inte
precis.
Fysiskt.
Nej, precis. Nej, men det är som i hans kalender. När folk går in och tittar i kalendern, de ser ju inte vad han gör, men de ser att det ligger blockar.
Mm.
Och jag har ju lagt blockar överallt. Det kan ligga en 30 minuters ledigt någon dag för att folk ska ändå se att han har luft. Men sen lägger jag ju blockar som är obokade. Men jag ser ju att så när det kommer en förfrågan, då kan jag ju flytta på någon block och så stoppa in ett möte.
Mm.
Men det ska inte vara att folk liksom hejdlöst bara skickar, wow, här var det ledigt, nu kör vi ett möte.
Ja, ja. Jag ser att du är ledig.
Ja, precis, exakt. Har du 5 minuter?
Nej. Har du några så roliga kodord när du blockar, eller blockar du bara?
Nej, jag bara blockar, för det är bara jag och han som ser.
Ja, okay.
Så att hade det varit så att andra människor hade sett, då hade de fått kanske skriva bättre.
Du, genom de här åren, hur har du tänkt på att din egen utveckling? Har du bara liksom jobbat dig in i det, eller har du så funderat rent så lite helikopterperspektiv på hur du själv gör och vad du vill bli bättre på och sådär?
Oj, vilken bra fråga. Jag hade nog inte tänkt på det förrän jag gick Företagsuniversitetet, den här executive masterclass.
Ja. Masterclass för, executive assistant masterclass.
Exakt,
ja.
Så heter den, precis. Som är ju nästan ett år. Var 9 månader någonting, och så är man i London en vecka.
Ja. Tyckte du om den?
Det var det bästa jag någonsin gjort i hela mitt liv, yrkesmässigt.
Ja, wow.
Alltså det har verkligen, vi skojar och sa det i den gruppen, att man har blivit sig själv 2.0.
Mm.
Alltså ett strå vassare precis på allting.
Mm. Mm.
Och det har också gett en yrkestrygghet.
Mm.
Att jag känner mig lugn i det jag gör, jag vet vad jag gör.
Mm.
Och också att liksom man lär känna sig själv lite bättre. Vad behöver jag bli bättre på?
Ja.
Vad ska jag liksom tona ner? Vad kan jag liksom försöka öka upp? Så att man har ju lärt sig. Det var nog den som gjorde att jag mer än nu är tryggare i yrkesrollen.
Mm.
Och nu kanske inte det var svar på din fråga, känner jag.
Ja, det var ett så bra svar så jag glömt frågan. Ja, nu har jag nya frågor. Nej, men jag tycker det är spännande, för att när du gick den då så var du ju ändå senior i rollen.
Exakt.
Liksom. Du hade, det var inte ett nytt jobb för dig.
Nej.
Liksom. Men ändå hade den effekten.
Ja,
det är fascinerande.
Verkligen. Ja, men alltså den hade en helt fantastisk effekt.
Ja.
Mycket saker som man tänkte så här, ja men det där, när man såg på agendan vad som skulle vara, tänkte man så här, men det där har jag jobbat med hur länge som helst.
Ja.
Och sen så kommer någon in av de här föreläsarna och pratar, och man sitter som en fågelholk, bara wow. Det här kan man göra.
Ja.
Kan man göra sådär?
Mm.
Och sen också det bästa var att utbytet med de andra i gruppen.
Ja.
Vi var väl 10-12 stycken i åldrarna 30-35.
Mm.
De som är ganska nya i rollen till, jag tror hon var väl runt 60, hon som var äldst.
Mm.
Och så hela spannet däremellan.
Mm.
Och den erfarenhetsutbytet var magiskt.
Mm.
Det var det bästa på alltihopa. Vi har fortfarande kontakt.
Mm. Nej, men det är kul att höra. Jag har ju också sett det.
Mm.
När jag började med det här så var det ju exakt den saken. För jag satt i en av korridorerna på Företagsuniversitetet. Såg en grupp människor gå in i ett klassrum.
Mm.
För det var ett kursrum.
Mm.
och satt och jobbade, och sen en timme senare så kom samma gäng ut. Och jag tänkte, det var liksom en visuell skillnad nästan. Ja. Jag tänkte, vad hände där inne?
Ja. Och, nej, men det var verkligen så. Mm. Jag rekommenderar den varmt, som du sa. Jag är ändå senior i rollen och jobbat länge. Mm. Den gav jättemycket. Mm. Så att, nu är jag Maria 2.0 vad gäller min roll.
Ja. Ja, men det var ju bra att vi Maria 2.0 står så här.
Exakt.
Nej, men det är otroligt kul att höra. Och jag menar, jag tycker att det är en spännande sak att prata om, just det här. Så för alltså, executive assistants, en utdöende art eller en 2.0-art på något sätt.
Mm, mm.
Och jag ser inga tecken på det utdöende gebitet, eller hur?
Nej, verkligen inte.
Vad tror du om? Vad tror du om det här framåt då?
Jag tror att det här är en roll som kommer att finnas kvar länge.
Mm.
Man måste frigöra så mycket resurser och tid för de som man assisterar. Vilket gör att man själv då får andra arbetsuppgifter.
Mm.
Som inte bara är att sitta och knappra på en dator och skriva anteckningar. Utan man blir, som jag sagt tidigare, du blir en mindre projektledare åt många saker som kanske den du assisterar gör.
Ja.
Det här kommer finnas kvar länge. Speciellt i den takten som allting går. Allting går så otroligt fort.
Mm.
Då går det inte att en person själv, så då vice vd eller en vd, ska sitta själv och peta en kalender.
Nej.
Svara i telefon, svara på mail, svara på korrespondens, ha möten, förbereda möten. Det går inte.
Nej.
Så vi behövs.
Ja, men precis, och alla hjälpmedel, alltså att hantera alla hjälpmedel nu skulle ju inte frigöra mer tid för resurserna. Det är i sig ett jobb. Det kan ju liksom supercharge, om man ska vara svengelska eller inte svengelska, vara engelska, en assistent.
Mm.
Men det skulle ju inte hjälpa en chef speciellt mycket idag.
Nej, precis. Exakt.
Vad tror du att vi kommer göra mer och mindre av då?
Nej, men det är lite det här med AI. Mm. Det är jag jättenyfiken och intresserad av. Och det är så många som säger så här, men den där kommer ta över din roll. Inte någonstans, kan jag säga.
För det,
den skulle brinna upp, den servern, om den skulle försöka.
Nej, men är nu inte upp några servrar här.
Precis. Nej, men alltså, vi kanske gör mindre av vardagliga saker som kalenderbokningar. Hitta en lucka i en kalender, reseplanering. Det är sådana saker som AI lätt kan liksom gå in bara på någon sekund och så har ett förslag.
Mm.
Men allt det här andra, när man jobbar med människor, det kan inte AI ta över.
Nej.
Sitta med och planera, alltså, på möten och sånt, det går ju inte.
Mm. Mm.
Så att, nej, vi kommer finnas kvar.
Mm. Ja, det är tveklöst. Men om det liksom kan bli att vi får ytterligare superkrafter.
Mm.
Men vilka är dina superkrafter idag?
Jag tror att superkraften idag, dels är att jag känner företaget väldigt, väldigt bra.
Mm.
Jag har varit där nu i 6 år.
Mm.
Så Holger började en månad innan mig och sen började jag som hans assistent.
Mm.
Så att 6 år i bolaget.
Så du är gröngörlingen?
Ja, exakt. Han brukar retas ibland. Nej, men så att det är kännedomen om företaget, vilket också ger en trygghet till många andra i företaget. De kommer gärna och frågar om saker och man är lite spindeln i nätet, den klassiska.
Mm.
Men sen tror jag också att man är tryggare i sig själv och sin roll.
Mm.
Det ger väldigt mycket. Men där får nog fundera lite mer på.
Nej, det var bara jag kör journalisttricket. Om man är tyst så fortsätter folk att berätta.
Den är livsfarlig.
Ja. Vad är det svåraste med det här jobbet då?
Ibland att räcka till. För att vi gör flera hundra olika mindre arbetsuppgifter per dag.
Mm.
Som en och en inte är någon större fara.
Mm.
Men lägg dem på hög så kan stressnivån gå upp ganska kraftigt.
Mm.
Och just den här stressen, åh nej, har jag missat det här?
Ja.
Gjorde jag inte det där? När man sitter i bilen på vägen hem och så kommer man på, man får inte svära.
Nej.
Men jag glömde det där.
Ja.
Det är liksom, det är väl det.
Mm. Och det kan vara lite plågsamt för en människa med väldigt stort kontrollbehov.
Exakt, som är vår yrkesskada i den här.
Ja.
Man vill ha stenkoll.
Ja.
Och då blir det stress.
Ja, lämnar du ordningsamma hem? På jobbet då är jag rörig hemma? Eller?
Ja. Det kan min man intyga. Alltså jag har stenkoll på jobbet. Jag har permar och ordning och reda och strukturerat. Och rent skrivbord och alltihopa. Men hemma är kanske är mer avslappnat.
Man måste slappna av någonstans.
Ja, exakt.
Det har inte funkat åt andra hållet.
Nej, gud. Då hade jag inte haft jobbet kvar.
Vad tror du att, om vi skulle fråga honom, vad uppskattar han mest med dig, tror du?
Jag tror att han uppskattar, men dels att jag känner företaget.
Mm.
Jag känner vilka det är som ska prioriteras om han behöver möten.
Mm.
Att jag känner till hur hans vardag fungerar.
Mm.
Att jag har liksom koll på att han kommer in lite senare på morgonen för att han vill lämna barnen i skolan.
Mm.
Kan lätt planera om han behöver åka hem och hämta från skolan.
Mm.
Och det är också en av de saker som jag uppskattar väldigt mycket hos honom. Att han har blivit, trots att han är så högt uppsatt chef, han är också en familjepappa som kan liksom smsa mig på morgonen och säga att du, jag behöver vabba idag, jag är hemma, jag gör alla möten digitala, planera om. Och det tycker jag är så strångt. Och även en signal ut i organisationen.
Mm.
Familjen är viktig.
Yes.
Så att där tror jag vårt samspel är bra. Det tror jag han uppskattar hos mig, att jag liksom snabbt ändrar, fixar. Vi ifrågasätter inte, utan det är självklart. Mm. Han ska ju kunna vara det som alla andra.
Mm. Du är ju också aktiv inom sjöräddningen, eller har varit aktiv inom sjöräddningen.
Precis.
Hur spelar det in i bilden här?
Jag är inte aktiv längre, men när jag var aktiv för ett par år sedan så då hade man lite samma, man behövde ha det här lugnet som man behöver ha som en executive assistant.
Mm.
Även om man stressnivån är jättehög, om man kommer någonstans ut och man ska hjälpa någon, så kan du ju inte visa den personen att du är stressad. För det hjälper ju inte den personen som kanske redan själv är i ett chocktillstånd eller liknande. Så att behålla lugnet, det måste du göra, även om du på insidan sitter en liten femårig Maria skriker högt över att hon har panik och att hon inte har kontroll på läget.
Mm.
Det går inte att visa.
Nej.
Du måste liksom ha leende på, service och jobba.
Mm.
Så det är samma, och det var så bra att ha den erfarenheten från sjöräddningen, att det hjälper inte mig att jag stressar upp mig.
Nej.
Jag kan inte liksom bli högljudd på kontoret och börja gorma på en kollega för att jag har är stressnivå hög, utan ta det lugnt, ta ett andetag, jobba vidare.
Mm. Hur kom det sig att du började på sjöräddning?
Alltid varit ute på sjön.
Mm.
Så vi har haft motorbåt, nu har vi en segelbåt jämnt ute.
Mm.
Så det var egentligen en naturlig del att prova på, och en som har varit på min bucket list som jag har, att jag vill göra.
Mm.
Så nu har jag bockat av den, så jag var ett par år där och hjälpte till. Det var jättegivande, otroligt kul. Så jag har kört svävare och alla möjliga såna här roliga båtar.
Ja.
Jättekul.
Skulle vi segla över Atlanten?
Jag har ju sett det som är på Kanal 5. Ja, nej, jag tror inte det faktiskt.
Du räddar andra.
Jag räddar andra heller. Ja. Nej, men segla gör jag. Vi köpte båten och har seglat hem, en liten parentes. Vi seglade från Göteborg via Danmark hem förra året till Stockholm.
Mm.
Så att det var 2 veckor ute på sjön. Så det var precis lagom.
Ja.
Då såg man ändå land.
Ja, exakt. Och kunde gå i land också.
Ja, exakt. Precis.
Det här med att ligga steget före pratas mycket om. Jag pratar mycket om, alla pratar mycket.
Mm.
Håller du med om dess vikt, och vad är din take på det?
Det är A och O för en fungerande dag. Jag brukar skämsamt säga att man behöver vara en spådam och ha en spåkula och se liksom framåt vad som händer.
Kaffesumpet.
Liksom. Ja, men verkligen. Precis. Alltså, du måste kunna förutse ibland vissa saker. Ha på känn att har Holger mötet med den här personen, då vet jag att då kanske han vill ha ett uppföljningsmöte nästa vecka med den här personen och den här personen.
Mm.
Och då får jag liksom redan nu börja kolla, finns det lediga tider? Lägg en block, förbered den personen i fråga om att det här kanske kommer upp.
Mm.
Så hela tiden ligga steget före och nästan som en spådom, veta vad som kommer.
Mm. Hur kan man bli bättre på det?
Lär känna företaget, lär känna den du assisterar och... Hitta det arbetssättet.
Mm.
Håll alltid 2 kalendrar, alltså 2 veckor uppe samtidigt. Du ser den här veckan, nästa vecka.
Mm.
Och hur de liksom hänger ihop.
Mm. Och visst, precis. För att om du tjänar företaget så förstår du vilka bollar, eller förstår bättre i alla fall, vilka bollar som kan komma.
Mm.
Och förstår du din chef, så förstår du hur han eller hon kommer att reagera på det.
Ja, precis.
Ungefär så.
Ja, men alltså perfekt. Det är verkligen, det är så det är.
Ja. Om någon som precis har börjat sin karriär lyssnar på det här nu, vad skulle du rekommendera? Alltså när man tänker så här, men lägga steget före, det låter bra.
Mm.
Hur börjar jag med det?
Ja, precis. Spring inte framför honom bara när han går i korridoren. Det blir helt fel.
Ja, exakt.
Nej, men ja, vad ska jag säga? Det är väl helt enkelt en dialog med den du assisterar.
Mm.
Lär känna, prata.
Mm.
Ha koll, titta i kalendern hela. Jag har nästan kalendern uppe konstant på en av skärmarna.
Mm.
Så den ligger där hela tiden. Snabbt slänga ett öga.
Mm.
Så att jag tror bara att man måste bara jobba och lära känna. Jag tjatar om det. Mm. Det känns som att det enda jag säger i den här podden. Lära känna företag eller känna den du assisterar.
Ja.
Men det är A och O.
Ja. Under din karriär, ber du om feedback? Eller liksom, den här dialogen som du sa, hur tänker du kring den?
Den är viktig att ha. Vi har ju avstämningsmöten varannan vecka som vi sätter oss ner. Och då går vi igenom kalendern en månad framåt och tittar hur det ser ut och sånt. Och där kan jag ju också säga till honom att ja, men jag har tänkt så här den här dagen har du massor med, du har bara digitala möten. Jobba hemma idag. Slipper hålla på stressen med trafik och sånt där. Ja, men det är bra. Eller nej, men det, jag vill nog komma in till kontoret ändå. Och sen så, vi har ju våra uppföljningssamtal, alltså säger man, personlighetsutvecklingssamtal en gång om året. Inte personlighetsutveckling, vad kallar man det för? Vi säger luppsamtal, men utvecklingssamtal då, man säger.
Jag var nicka och backa här, jag vet inte.
Ja, precis. Nej, men så där har man ju, där går man ju igenom en gång om året liksom, så här, vad har jag blivit bättre på i år? Vad behöver jag bli bättre på?
Ja.
Det, man utvecklas hela tiden. Sen är han är kanske inte den första som skulle säga om jag gjorde någonting fel.
Nej.
Men det är också, tycker jag, rätt skönt. Det är okej att göra fel. Och det tycker jag också är en så här, som man har fått med åren, nu när man är äldre, det är okej att göra fel. Jag önskar att jag hade vetat det när man liksom var 20-30 års åldern och var ny. Det är ingen som dör, i alla fall inte i mitt yrke. Jag jobbar liksom inte på akuten, utan sitter vid ett skrivbord. Missar jag någonting, ja tråkigt, men det går att rädda. Så att, det är skönt.
Ja. Och också alla de här sakerna i vardagen som går fel, och som inte är ens eget fel.
Exakt, man kan inte påverka.
Ett flyg ställs in eller vad som helst.
Precis.
Att bara surfa med dem.
Ja, men det är som man kan inte göra någonting åt det. Och det är som du säger, man måste kanske också kolla så här, kunde jag gjort någonting annat? Nej. Så att då...
Eller så kunde man det och så får man ta det med sig.
Exakt, gilla läget, gå vidare.
Ja, exakt. Nu när du sa dialog så kommer jag tänka på det här. Just med att jobba med utländska chefer eller internationella chefer. Nu vet jag att Holger, din chef idag, till och med lärt sig, alltså, tyska, engelska och till och med lärt sig svenska. Så, så det är ju fixat. Men det skulle ju teoretiskt kunna vara så att det kommer en chef som inte pratar så bra. Så att kommunikationen blir svårare.
Ja, det har vi haft. Jag hade en tidigare vd som kom som inte pratade annat än tyska. Inte engelska heller för den delen. Det var en utmaning. Jag jobbade med honom i 1,5 år nästan. Det var en jätteutmaning, men jag är grym på Google Translate.
Ja, men jag tycker det är fascinerande, för då jobbar du liksom, kommunikationen är AO, så är vi ju ofta, och ni pratar inte samma språk.
Nej,
helt enkelt.
Det gick inte.
Nej.
Och jag kan inte tyska. Jag läste det på högstadiet och det är 40 år sedan. Liksom. Det sitter
vi
inte kvar.
Exakt. Där stannar jag och slutar.
Precis. Ja, nej, så att det var verkligen en utmaning. Men det gick ju till slut. Men jag tyckte mest synd om honom, för att han kunde ju inte kommunicera heller med de som han hade möten med.
Nej.
Det var ju jättesvårt. Så att man behöver språk.
Ja, jag menar, alltså för någon som står utanför då, det känns ju som, har man kommunikationen eller inte? Nivån på samarbetet, det går ju knappt att jämföra, känns det som.
Nej, precis, det stämmer. Och han kan ju inte förmedla sin kunskap han hade. Han var ju otroligt påläst och skicklig och duktig i det han gjorde. Men det gick ju inte fram till de han liksom hade möten med. Så det var ju lite synd.
Ja.
Och man fick ju vara med också som assistent på ett annat sätt. Och försöka då hela tiden så här, liksom inte sopa banan, men ha lite så här förberedande för vilka han ska träffa. Och försöka då förklara för honom, det här är det som förväntas av dig idag. De här ska du träffa, det här jobbar de med. Så där var ju mera för mig att göra. Det blev betydligt, betydligt mera jobb.
Åter, när vi började med den här podden, då hängde jag ofta upp med på det här med att folk inte förstod. För att jag säger alltid att jag tycker att så här, det här jobbet är som... Men som ett rockstjärnjobb, men ingen vet om det. Liksom. Det är världens coolaste jobb som få vet om. Och så frustrerade man lite att inte folk fattade hur häftigt det här var. Men så var det någon som sa, men vadå, om du går i en korridor på arbetsplats, vet du exakt vad alla gör? Och det visste jag inte, så då fick jag krypa tillbaka med den åsikten. Liksom. Men tycker du att vi gör ett tillräckligt bra jobb att kommunicera värdet vi tillför?
Det tror jag inte. Faktiskt att vi gör. Jag tror vi är... vi gör så mycket i bakgrunden. Vi ser till att allting funkar. Det ska gå smidigt som bara den, men vi tar inte... Vi står inte i strålkastarljuset själva.
Nej.
Vi står alltid liksom bakom. Det gör ju att vår yrkesroll inte syns så mycket.
Och samtidigt är ju det jobbet.
Ja, det, exakt. Ja. Precis. För att om jag har gjort ett riktigt bra jobb, då ska jag inte synas överhuvudtaget.
Nej. Vi kommer inte komma ur det här, vi målar in i sitt hörn.
Verkligen.
Ja, men samtidigt då, och det är därför relationerna blir så starka. Den som vet väldigt väl, kan man ju också säga.
Visst är det så.
Vad betyder det här jobbet för dig?
Nej, men det betyder alltså, men det är arbetsglädje, det är roligt att åka till jobbet.
Mm.
Det är jättekul.
Mm.
Jag har sagt det sen jag började på Volkswagen Finans att här kommer jag bli kvar tills jag blir pensionär.
Mm.
Det är på något sätt, det sitter liksom i väggarna en positiv anda.
Mm.
Alla är glada och trevliga, även om man kommer in på plan 2 där vi sitter och man hör telefonerna ringer och alla är tokstressade.
Ja.
Men alla har alltid ett leende när man går förbi och god morgon. Så här. Det är trevligt och jag älskar det här jobbet.
Nu vill jag börja jobba där.
Ja, du är så välkommen. Så jag ska
vad sa du, plan 2?
Ja, plan 2. Jag behöver en assistent.
Ja, perfekt. Nu bygger vi.
Ja.
Nästa generation tänkte jag säga. Det var lite väl positivt i min bemärkelse, men hej. Om jag skulle titta tillbaka på de avsnitten som vi har spelat in här, vilket närmar sig 50 tror jag, så skulle just de två saker som skulle vara återkommande i så här, inte tips och tricks, men bara trender i hur folk har utvecklats på ett bra sätt, så är ju just att ju bättre du känner företaget och förstår rörelsen, desto mer effektiv kan du bli och desto mer spindel i nätet på ett bra sätt kan du bli.
Mm.
Det skulle vara den ena, och det låter som att du håller med om det, eller som du berättade.
Mm.
Och den andra är att ta på sig projekt.
Mm.
Det låter, men alltså så att via projekt inom rörelsen relaterade till det du gör men växa på det sättet.
Mm.
Skulle du hålla med om det?
Det håller jag med om. Jag har ju tagit över och arrangerat våra årliga konferenser.
Mm.
Så eventdelen har jag varmt om hjärtat och jobbar mycket med. Tycker jag är jätteroligt.
Mm.
Och den växer ju mer och mer också. Mm. Så det är ju som du säger, man tar på sig mer och mer uppgifter.
Mm.
Och det kanske också man kan göra sen när AI kommer.
Mm.
Då kanske man faktiskt kan ta bort de här inom situationstecken tråkiga uppgifterna som är liksom monotona.
Mm.
Flytta bort dem och sen ägna sig åt sånt som är mer roligt och givande. Så det tror jag nog.
Mm. Vad är det roligaste med det här jobbet?
Variationen. Det tycker jag.
Mm.
Att det är hela tiden föränderligt. Det händer saker hela tiden.
Mm.
Dagen, det är liksom pang säger så, vad är hon 4? Ska gå hem nu? Och herregud, liksom redan.
Ja.
Variationen, det händer saker hela tiden.
Ja.
Det tycker jag är jätteroligt.
Ja. Och det kommer fortsätta hända saker. Maria, ta tillfället i akt. Tack så hemskt mycket för att du var här idag. Det har varit roligt att se din karriär och du har bara börjat.
Ja, verkligen.
Tack så jättemycket för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat till Executive Assistant-podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.